Men vi börjar från början. Vad är slöseriombudsmannen?
Ja, vad är slöseriombudsmannen? Ja, det är en roll som finns, som ligger under Skattebetalarnas förening, som är en medlemsförening, fristående, som jobbar mot skatteslöseri och har också en agenda att man vill sänka skatter, vill att synliggöra vilka skatter vi betalar, för det vet inte alla. Så jobbar för skattebetalare helt enkelt. Och där ligger slöseriombudsmannen och det är en ganska fristående roll ska man säga. Det ligger under Skattebetalningsförening men det har ganska fristående roll och har funnits i ungefär 10 år. Och posten har innehafts av flera olika personer och det är lite det som är grejen med det. Att man har den här rollen ett tag, jobbar mot skatteslöseri på olika sätt, driver opinion, skapar medvetenhet om vart våra skatter går. Vart de kanske inte borde gå. Och sen så lämnar man över det till nästa person som då driver på sitt sätt de här frågorna. Det har varit serietecknare och filmskapare och debattörer och... Och ja, man har lite olika målgrupper, man har lite olika kompetens. Så att vad slöseriombudsmannen gör spelar lite roll utifrån vem det är som innehar posten. Mm. Så att det är en temporär roll.
Och finns det någon period som är bestämd, att du, som en mandatperiod, att du får bara inneha posten i 4 år eller 2 år?
Det är inget sånt definierat, utan det är som en stafettpinne-roll. Och ibland blir det lite längre, ibland blir det lite kortare och så. Ja, man byter då och då helt enkelt.
Och för att förstå också varför, för den har funnits den här rollen i, vad sa du, 10 år?
Ja, någonting sånt. Skattebetalningsförening har funnits i 100 år, så exakt. Den är ganska ny inom Skattebetalningsförening.
Ja, så vad behöver vi veta om den så att vi förstår varför slöseriombudsmannen kom till? För den är ju sprungen ur Skattebetalarna. Så vad är Skattebetalarna? Och det är ju en förening som har funnits sedan 1920-talet.
21, alltså det är 100-årsjubileum
i år. Det är exakt 100 år, då är jag med.
Okay. Ja, yeah. Precis.
Och varför startades den föreningen?
Nej, för att det behövdes en alltså nu kan inte jag historien så bra, men någon sorts oberoende kraft som inte var politiska partier. Och det finns ju olika sådana här föreningar som jobbar för olika frågor, olika samhällssfärer och så. Och det finns politiska partier som har en ideologi och driver många olika typer av frågor. Men just vad skattepengarna går till och vad de används till, det fanns ett behov för det. Så är det ju med föreningar. De uppstår när det finns ett behov, när människor organiserar sig och tycker att någonting är viktigt.
Just det.
Det här är en viktig fråga. Så att,
jag gissar att det inte var ett gäng sossar som startade den.
Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag ska inte säga, det tror jag inte. Men
visst, det var någon Wallenbergare med,
ja,
i spelet
precis,
i alla fall.
Ja, precis. Det var
Peter
det.
Peter Wallenberg?
Ja, det här borde jag ju kunna kanske hjälp. Bättre, men...
vilken Wallenbergare var
ja,
med?
Ja, det borde gå och kolla upp. Det borde stå på
Skattebetalarna. Fram Skattebetalarna, det är faktiskt
förening.
Ett verb.
Ja, ja, precis.
Och det är ju såklart att... När jag säger det är klart att det inte var ett gäng sossar som startade Skattebetalarna, så finns det ju någonting. Det ligger ju en slags ideologisk association till,
ja.
Till att ifrågasätta slöseri av skatteresurser. Det kommer ju ofta från högern.
Ja, fast det är ju det, är det som är lite speciellt med slöseriombudsmannen jämfört med Skattebetalarnas förening. Skattebetalarnas förening har ju en egen politisk agenda. Det är inte partipolitiskt, men man vill sänka skatten.
Mm.
Men slöseriet handlar om så mycket mer. Det är inte en rent ideologisk fråga, alltså höger eller vänster. De flesta vill ju att de pengarna som vi
absolut.
Betalar in ska användas till någonting som kommer skattebetalarna, alla invånare, till nytta.
Mm.
Så att Skattebetalningsförening är därför lite fri... förlåt, slöseriombudsmannen är fristående. Liksom att man försöker driva alla typer av slöserifrågor, alltså fokusera på slöseriet och inte ur någon ideologisk synvinkel. Ibland så, vi kan kanske komma in på det, att så är det ju en fråga om ideologi, lite grann vad man tycker, vad som är slöseri och inte. Men slöseriombudsmannen är ju liksom bredare och har större perspektiv än vad Skattebetalarnas förening har, skulle jag säga.
Marcus Wallenberg.
Marcus Wallenberg.
Mm.
Ja, perfekt. Okej, så Skattebetalarna har funnits i 100 år, slöseriombudsmannen är 10 år gammal som post. Och rent konkret, du sa att posten innefattar att driva opinion, att upptäcka slöseri. Men är det också i den rollen att göra någonting åt det, att titta på konstruktiva idéer för att täppa till skatteläckage eller strama åt slöseriet så att det inte försvinner en massa pengar från skattebetalarnas fickor. Vad det här nästa steget?
Vad händer där? Det stora uppdraget, det är ju att skapa medvetenhet om det. Alltså slöseriombudsmannen är ju bara en person. Och jag eller andra slösare, de kan ju komma med förslag på vad man skulle kunna göra bättre. Men slöseriet är så otroligt omfattande. Det finns 290 kommuner, det finns 21 regioner, det finns 250 myndigheter. Liksom, jag kan inte se allt, utan det handlar om att skapa medvetenhet så att man skapar, eller att personer ute i samhället börjar granska, ifrågasätta, hitta deras lösningar på vad man skulle kunna göra istället. Så det handlar liksom om att få igång det övriga samhället, få folk att bli medvetna. Alltså ställa en fråga till sin politiker. Är det här en bra användning av skattepengarna? Jag tycker inte det. Liksom, att driva debatt om det här. Så att många fler ställer krav, ifrågasätter, granskar själv. Alltså man kan ju hämta ut handlingar från olika typer av myndigheter, från sin kommun och kolla med vad sysslar de med egentligen. Så det är liksom det man vill få till. Sen så ibland så kan det ju finnas något förslag som slöseriombudsmannen har som skulle kunna förbättra någonting. Men det är liksom inte det, att hitta lösningarna, det är inte huvudsyftet. Utan att få till massa olika lösningar och få igång övriga organisationer, människor, alla i samhället. Alltså att man bidrar till den här debatten.
Vi hittar slöset, ni löser löset. Det är liksom era nya slogan.
Ja, men lite så alltså. Det är som sagt, det här är bara en enda roll. Mm. Och ja, vad är det? 2000 miljarder någonting. Jag skulle säga, miljarder. Nu snurrar jag bort mig här. Jag vill inte göra en sån här som vem det nu var som drog till mig för mycket pengar. Men alltså skattepengarna är så otroligt, det är så otroligt mycket skattepengar som används ute i samhället.
Mm.
Och det räcker inte med en person att granska det eller ifrågasätta. En del säger ju att varje kommun borde ha en slöso.
Mm.
Ja, det skulle man väl kunna ha, men man kan
inte
också...
Inte det ekonomichef? Alltså, borde inte det redan finnas en person i varje kommun som har ansvar för att se till att pengarna inte slösas? Eller en person, kanske till och med flera personer.
Ja,
varför behövs den här rollen
överhuvudtaget? Politikerna kanske.
Ja.
Du vet, det finns ju en majoritet och en opposition.
Exakt.
Som ska granska varandra. Men
yeah.
Det är där politikerna sitter lite grann i samma båt i det här. De har varit med och tagit beslut. De vet att det är väldigt svårt att ta beslut och man kan få mycket kritik. Alltså jag skulle vilja se lite tuffare opposition. Men det blir liksom inte riktigt det. Utan det behövs också granskning utifrån.
Mm.
Granskande journalister till exempel. Men också medborgare eller organisationer.
Jag tycker det är jäkligt spännande att försöka förstå slöseriombudsmannen och hela begreppet eller samtalet kring skatteslöseri. Utan att det hamnar i de här klassiska skyttegravarna.
Mm.
För att, precis som du var inne på, det är väl ingen vettig människa som vill att deras skattemedel ska gå till ogenomtänkta initiativ eller sånt som kanske inte ens blir av. Och att det också behöver finnas någon form av rim och reson kring vad vi prioriterar. Jag menar, vi ser ju dagligen tidningsrubriker om att lärarna går på knäna, att skolan saknar pengar, att det inte finns pengar i vården, att polisen inte har resurser samtidigt som gängkriminaliteten, den grova gängkriminaliteten ökar. Och allt det här hör ju vi samtidigt som vi betalar några av världens högsta skatter.
Mm.
Och sen så finns det en person som du som sitter och dagligen då tar emot tips och försöker medvetandegöra slöseri. Det här är ju inte bara frustrerande, det är provocerande. Och det borde ju inte spela någon roll vilket parti du röstar på. Men sen så finns det ju såklart, utifrån ideologisk hemvist, så finns det ju de som kanske vill ha en större välfärd och en större statsapparat.
Mm, precis.
Och då är det kanske svårare att hålla koll på vad våra skattemedel går till.
Ja.
Och sen så finns det de som vill slimma ner det ganska radikalt.
Mm.
Men Kan du ana vart de flesta tipsen eller vart de flesta fansen kommer ifrån?
Pratar du nu ideologiskt?
Ja. Är det liksom 90% alltså libertarianer?
Nej, alltså människor bryr sig om den här frågan. Men det är att det är så många som inte tänker på det dagligdags. Och det är ju en sak som jag liksom jobbar med, att folk ska börja tänka på det här. Men om man ser nyheterna, precis som du säger, det saknas pengar inom sjukvården eller för att mota kriminaliteten och så vidare. Men det finns ju en anledning till det. Alltså vi lägger redan jättemycket pengar och så läcker pengar ut. Och så måste vi hämta in ännu mera pengar. Det är klart att alla de här områdena blir lidande utav slöseriet. Och det vill ju ingen ha. Men man tänker inte på det här dagligdags. Liksom, vart går de pengarna som vi redan använder? Och tar in i skatt och använder till olika saker. Och det... Ja, nu kommer jag inte ihåg din ursprungsfråga här. Men det var det här med ideologisk hemvist. Är det libertarianer?
Men är 99% av mejlen från Aron Flam? Liksom? Eller
nej,
hur ser det
absolut
ut?
Nej, absolut inte. Utan liksom, personer som tänker efter. Jag menar, de flesta betalar skatt. Mm. Och då är det här en intressant fråga. Man vill att pengarna ska gå till bra grejer. Mm. Men ofta så vet man inte vart de går. Och sen får man reda på det då. Då är det många som blir väldigt upprörda. Och det spelar ingen roll om man är vänster eller höger eller liberal eller så. Mm. Man vill att de ska gå till bra saker. Men som sagt, det är väldigt, väldigt stort och omfattande. Vanliga människor kan inte heller gå och tänka hela dagarna om vart går mina skattepengar? Hur ser det ut inom kommunens bygglovshantering? Liksom, det går inte. Men då och då borde man göra det. Mm. Lite oftare, skulle jag säga.
Precis, och samtidigt så finns det ju en anledning till att vi har byggt upp någonting som vi kallar för representativ demokrati. Vi orkar inte.
Nej.
Vi hinner inte. Vi mäktar inte med att hålla koll på alla de här detaljerna. Och då har vi ju röstat fram människor som vi litar på, eller vill lita på.
Ja.
Mm. Och de här personerna har ju olika typer av ideologisk hemvist. Men någonting som är gemensamt är ju att de ska representera oss.
Mm.
Inte bara representera oss som demokratiska medborgare och röstare, men också förvalta våra pengar.
Mm.
Det är ett ganska stort ansvar. Jag bara vet ju om någon ber en att så här passa ens katt eller så här, vattna mina krukväxter, så får jag lite puls. Jag tänker fan, den här katten ska inte dö. Mm. Eller de här krukväxterna ska se nice ut när hon kommer hem. Tänk då hand om folks pengar.
Ja,
det är ju ett enormt ansvar.
Fast det är det som är lite problemet med det här, med att de politikerna hanterar andras pengar.
Ja.
Det är inte deras pengar. Och kopplingen är lite för liten liksom i deras medvetande om att det här är pengar som skattebetalarna har betalat in. Alltså efter ett tag, då hamnar man i det att det finns en massa pengar, vi ska lägga på dem på bra saker, men man glömmer bort uppdragsgivarna. Alltså att det är människor som har betalat in det här.
Det blir för abstrakt, eller?
Nej, men det är en sorts fartblindhet. Man blir van. Man tänker inte på det här.
Nej, men det är det jag menar. I USA så la motsvarigheten till Folkhälsoinstitutet fram ett förslag för att mer konkret redovisa hur mycket socker det fanns i en Coca-Cola.
Mm.
För att du vet det här 100 kilojoule per, eller 100 kalorier per kilojoule. Jag vet, det är massa abstrakta enheter som folk fattar ju inte att det är så här 11, motsvarigheten till 11 sockerbitar i en vanlig kolaburk. Liksom. Mm. Och då kom det ett förslag från deras motsvarighet i Folkhälsoinstitutet att man skulle trycka upp antalet sockerbitar. Så att folk skulle kunna se att
så här, precis, enkelhet,
det är 11 sockerbitar. Går du att trycka upp så här, på något sätt sätta upp bilder på så här, här är Agda 72, Fatima 37, och så sätter man upp liksom en så här, bilder på de här stadsdelskontoren och på de här liksom, i korridorerna där våra tjänstemän och förtroendevalda arbetar. Och bara, det är mina pengar, det kanske är hårt, men så här, mina pengar, din jävel.
Ja, det är väl inte där man skulle sätta dem. Jag tror på allmänna anslagstavlor här, så att folk blir medvetna om vart det går.
Ja.
Tjänstemännen vet nog mer, och särskilt de som jobbar i verksamheterna vet ju vad saker och ting kostar.
Yeah.
Men ja, det skulle behöva synliggöras mer vad pengarna går till.
Ja, men att de vet vad saker och ting kostar är en sak.
Mm.
Men att tänka på att det är inte mina pengar.
Ja.
Det är inte en klump.
Ja, du menar på det sättet.
Det är inte en abstrakt klump pengar. För jag tror att när du säger fartblindhet så tror jag att det är det, dels fartblindhet, dels att de inte tänker på Det här är faktiska pengar från en annan människas hand som de har jobbat och sen gett till mig och sagt, snälla gör något bra för oss med de här pengarna.
Ja, jag förstår. Och det där är ju enklare i kommunerna, därför att där springer ju de här kommunpolitikerna på de här uppdragsgivarna. I affären eller på fotbollsträningen, och så du vet, man snackar lite grann och så här, alltså det är mycket närmare mellan de politikerna, de folkvalda och medborgarna. Men på nationell nivå, där är det väldigt långt mellan alla medborgare och politikerna, och där blir det mera högt flygande beslut, och alltså där tappar man nog mest markkontakt, tyvärr. Så ja, det skulle behövas mer, men jag tror att det är ett problem som det kommer man alltid ha delvis, men man skulle kunna göra det bättre. Just det, för att man, när man jobbar i den här verksamheten, man kan inte tänka på det hela tiden, man måste fokusera på liksom de här olika siffrorna och alla förhandlingar mellan partier och sådär. Det är lätt att man glömmer helt enkelt, men man behöver bli påmind oftare, och särskilt just på nationella nivån, och alla myndigheter och sådär, de är ganska fristående. Vad som händer där, kopplingen mellan medborgarna och vad som händer i myndigheterna är ju ännu längre än mellan riksdagsledamöter och medborgarna.
Just det.
Ja, det kanske finns något smart man skulle kunna göra. Det är en väldigt bra idé det här med hur man ska få politikerna att komma ihåg att vi är uppdragsgivarna och att det inte är deras pengar. För det är ju ett grundproblem i slöseriet. Det är det som gör att det blir slöseri.
Och sen är jag också nyfiken på, när vi säger slöseri, så det finns ju en aspekt av att det går pengar till fel saker. Det är ett slags slöseri.
Mm.
Och sen finns ju en aspekt av att det går pengar till rätt saker, men på fel sätt.
Ja, att det läcker ut, att det skulle kunna göras mer effektivt och så, hur man organiserar verksamheten. Ja,
precis, för det är ju två olika sorters slöseri.
Ja. Och det finns ju också sådana här slöserier som är mer enskilda slöserier, alltså ett projekt, ett inköp eller så. Men sen finns det också det här med effektiv organisering, alltså hur man bedriver verksamheten, byråkrati, administration. Mm. Det är någonting som har en tendens att växa utav sig självt. Och då får man liksom mindre och mindre nytta för pengarna ju mer administration man har och mindre kärnverksamhet. Och det är ju sånt där pågående slöseri hela tiden. Det är ganska abstrakt, för det går inte att sätta en siffra på liksom hur mycket slöseri. Det är klart att man måste ha viktig administration och dokumentation och allmänna handlingar och så vidare. Det måste man göra. Men sen liksom, var går gränsen när det blir slöseri? När det blir för mycket administration? Och det tenderar att göra att man struntar i den här frågan överhuvudtaget. Det är så svårgreppbart, även för politiker. Men det borde man ju bry sig om, därför att det är mycket pengar som kan försvinna när man tittar på liksom offentliga förvaltningen som helhet, och att det pågår hela tiden.
Och där skulle ju till exempel en libertarian kunna säga, ja men då krymper vi staten. Mm. Ju mindre stat vi har, desto mindre overhead, desto mindre admin, desto mindre av det här slöseriet mellan stolarna, eller det som är till för, som inte är till själva projekten och initiativen och till verksamheten, utan kanske går till att avlöna människor som ska ta hand om att abstraktionerna, eller att det är så stort i sig. Så att en slimmad stat skulle i sig kunna innebära att man minskar en massa.
Ja,
eller minskar en massa av det slöseriet.
Ja, och en del tycker så och andra tycker inte så. Och det kan man ju olika syn på. Men det är en så här, det här onödig administration, det gillar ju såklart inte folk, liksom den grejen, för man vill få nytta för skattepengarna. Men sen då hur man ska alltså gå till nästa steg, hur man löser det är ju en fråga som man kan ha olika synpunkter på.
Så jag tänker att om vi har de här två olika sorterna av slöseri, slöseriet till fel saker och slöseriet som är på fel sätt. Så om du tar det här slöseriet som är på fel sätt, där går det ju att ta på sig de ideologiska glasögonen och säga, mindre stat, mindre overhead, där kan vi bli av med stort mycket av slöseriet. Och det kan ju egentligen, du kan ju titta på den andra sidan eller den andra delen med ideologiska glasögon också, och titta på, men vad går pengarna till? Och det skiljer ju sig också beroende på vilket parti du röstar på.
Precis. Och det är ju, när jag brukar prata om slöseri så brukar jag ju liksom försöka dela upp det, för att strukturera det lite grann, dela upp det i tre delar. Alltså att det finns ju sådana saker som våra skattepengar går till som vi är väldigt överens om, att det här ska vi finansiera, det här är bra, löner till sjuksköterskor och så vidare. Sen finns det sånt som är i andra änden av skalan. Sånt som man köper in någonting och så får man ingenting för det. Det vill säga, det är liksom verkligen slöseri. Det är alla överens om att det här är slöseri. Men sen har vi då den här mittendelen. Det är en gråzon. Att man kan tycka att ja, men det här borde vi lägga pengar på. Eller nej, det borde vi absolut inte lägga pengar på. Till exempel bidrag till föreningar. Mm. Det kan man tycka väldigt olika om. Ska man göra det eller inte? Det kan man välja. Vissa skulle säga att det är slöseri. Andra säger att det är jätteviktigt. Pengar till kultur och konst. Mm. Det är också så här, kan man göra jättemycket eller ingenting alls. Mm. Och slöseriombudsmannen tittar ju naturligtvis på de här grova slöserierna som alla är överens om. Men sen så, eftersom jag liksom vill driva debatt kring de här frågorna, så går jag ut med ibland de här gråzonsfrågorna också. Mm. Just för att vi behöver diskutera det här. För att vi ska kunna komma överens om vart de här pengarna ska gå, då behöver vi upp med det på bordet, diskutera bra, dåligt, positivt liksom. Eller ja, hur mycket ska vi lägga på det eller ingenting, eller var går gränsen? Debattera det helt enkelt. Det är demokratiska samtalet. Så att den här debatten är väldigt viktig.
Mm. Så det var det du menade med att medvetandegöra, ja, att det pågår slöseri.
Precis, ja. För det är först då man kan tycka till om det, när man vet att det här försiggår. Då kan du tycka att det är bra eller det är dåligt, det här måste vi få bort. Men det är först då liksom du kan ta ställning till om det är bra eller dåligt. Så att, medvetenhet är viktigt.
För att kunna göra det, för att kunna medvetandegöra att det pågår slöseri, så behöver vi också förstå vad vi menar med ordet.
Ja.
Vad det är för slags slöseri. För någonting som kan anses vara slöseri för en kan ju verka vara otroligt viktig för en annan. Mm. Och det kan ju skilja ganska mycket beroende på klass och politisk tillhörighet och andra faktorer.
Precis. Och det är ju det att jag är ju slöseriombudsmannen, så ibland går jag ut med någonting som man kan tycka, det här är ju inte så himla bra användning av skattepengar, men en viss del är ändå okej, men en viss del kanske är slöseri, och då tror de liksom att jag stämplar slöseri på allting, som att det här är helt värdelöst, vi ska inte göra det. Men så behöver det inte alls vara. Alltså slös är liksom inte domare. Nej. På det sättet. Ja, ibland så kan jag vara tydlig med att det här är liksom verkligen slöseri. Men så finns det de här frågorna där en viss del kan vara slöseri, eller det kanske, jag skulle inte ens benämna det kanske slöseri, men det är onödigt att det går pengar till vissa saker som man skulle kunna ha förhindrat. Men just det där, ordet slöseri är lite populistiskt sådär. Alltså det är inte alltid jag använder det när jag pratar om slöseri, utan ibland.
Men vilka case är solklara då? Alltså vad är tveklöst slöseri där du går in och säger det här är slöseri? Vilka parametrar är viktiga där?
Riktigt klantiga grejer, alltså när man budgeterar jättedåligt, alltså kostnadsökningar på infrastrukturprojekt eller, alltså i och för sig det är inte heller klart slöseri, men här kan man liksom säga att här är någonting som har gått väldigt fel, men okej, jag kanske inte skulle kalla det för slöseri, men det är mer sådana här klantiga grejer, man får ingenting för pengarna, eller till exempel då, byggbaracker utanför riksdagen, det är sånt här exempel som finns. När man skulle ställa byggbaracker där, så beslutade man sig för att måla om dem, för de passade inte in i miljön där. Och de skulle ju bara stå temporärt där. Men då la man 100 000 på att måla om dem där i rätt färg. Och sen då, när man skulle ta bort dem, då fick man måla tillbaka det där igen. Och det kostade 200 000. Och här skulle jag nog kalla det för ett slöseri. Alltså det är inte nödvändigt, utan det är något sådär extra nice to have. Mm. Men det är, ja, det är ganska mycket som man kan tycka ändå att man skulle kunna göra. Men ja.
Så var skulle du säga, eller så här, jag börjar med att fråga. Ni får in de här olika slöseritipsen, eller hur?
Ja.
Och är det den kanalen ni har för att samla in? Eller finns det andra sätt ni samlar in slöseri och kartlägger slöseri?
Ja, det är ju en sak, men sen man får ju tips också. Alltså jag personligen får tips till mig liksom, eller jag ser någonting någonstans. Alltså när man jobbar med det här så blir man ju väldigt medveten om, alltså man har som en radar som man går och spanar hela tiden och så här. Så ser man någon reklam så bara, vad är det här för konstigt? Är det staten som betalar det här? Mm. Är det jag? Och så börjar man rota i det och så. Så att, och även på Skattebetalningsförening också, tips där och så. Men det handlar ju om att liksom vara vaksam, och sen får man tips från väldigt många olika håll.
Och kan du se vilken typ av tips som är i majoritet. Är det att det går pengar till fel saker eller att det är för ineffektivt i ekonomihantering?
Ja, det är svårt att säga. Alltså, det är ju...
Ja, men på det stora hela.
Nej, jag kan inte riktigt. Alltså, jag har inte liksom kollat så mycket på slöserierna som jag får ett tips om. Alltså struktur. I liksom, hur ser den mängden ut? För det är liksom så väldigt enstaka fall. Mm. Jag menar, jag får ganska mycket tips, men det är många saker som till exempel jag skulle inte säga är slöseri, utan det är de här gränsdragningsfrågorna. Alltså det är en rent ideologisk fråga. Alltså att, är det slöseri eller inte? Och de... Jag går ju för sig in på de frågorna ibland, men oftast gör jag ju inte det. Liksom jag vill inte ge sken av att jag står på den ena eller andra sidan, och det är inte min mening heller att jag ska ställa mig på ena eller andra sidan, och då kan inte jag använda de tipsen. Men däremot så tycker jag att det är jättebra att de är medvetna, de här personerna som reagerar och så, för jag menar, allmänheten får ju ha en politisk åsikt, bör ha det. Men sen är det liksom en fråga om vad jag som slös och kan göra, om jag kan gå ut med det eller inte, och i vilken form och hur jag ska uttala mig om det och så. Det är ju liksom nästa steg. Nej, jag har inte tänkt så mycket på just det där med vad jag får in för tips, hur man kategoriserar det. Men det är ju ganska ofta någonting som de har hört i nyheterna, kan det ju vara, och då har det ju granskats kanske eller sådär. Eller så är det ofta någonting i deras egen kommun. Mm. Där händer någonting där de kanske själva till och med har grävt, och så får jag liksom se vad de har hittat och sådär. Lite mer konkreta grejer.
Just det.
Men det är ju fortfarande ganska ofta ideologiskt, liksom att man kan tycka olika.
Jag tyckte mig läsa att efter att den här tjänsten, den här rollen tillkom i Sverige, att det har poppat upp i andra länder också. Även i liksom våra grannländer.
Mm.
Var vi först, eller?
Nu är det igen så här. Kan de googla? Ja, nej. Det vet jag inte om det... Då kanske man måste kolla på hur det är i de andra länderna. Men ingen aning. Men jag vet att det finns.
Jag blir också nyfiken på hur det skiljer sig mellan olika kulturer.
Jag tror att det är lite olika. Alltså nu är det grannländerna här som jag pratar om. Nu, jag vet inte övriga Europa eller någonting sånt. Det kanske finns. Men jag har hört talas om det från våra närmsta grannländer. Men de har inte, tror jag, exakt samma arrangemang som vi har.
Det är inte så att det är en slösekonferens en gång per år och så ses ni från olika...
Nej, men det hade ju varit...
Nej, men det blir ju intressant att titta på hur det sker i, alltså hur det skiljer sig mellan kulturer.
Absolut.
Och mellan länder. Ja. Om danska slös och svenska slös och norska slös. Alltså...
Mm. Nej, jag håller med. Mm.
Men ni har ingen kontakt på det sättet?
Nej, alltså det är ju... Alltså det här med att en stafettpinneroll, det har ju sina fördelar då, som jag pratade om, att man har lite olika profil och kompetens. Men sen så är det ju svårare att få kontinuitet å andra sidan när man inte innehar rollen under lång tid.
Just det.
Så det är väl kanske de mer långsiktiga liksom, nätverkandena och så som blir lidande. För det kommer en ny person och så kommer en ny person och sådär.
Det känns lite slösigt.
Ja, det har jag
rätt i. Kompetenslösa däremellan. Det var Johan Gustafsson som var innan dig, va?
Ja, precis.
Som satt i några år.
Mm. Ja, jag vet inte hur lång tid, men det var väl närmare 2 år, tror jag.
Ja, fick du några tips av honom att så här, det här är bra att tänka på när du...
Ja, det är klart. Vi pratar, försöker. Det är,
vad sa han då?
Ja, allt möjligt. Nej, men tipsa lite grann om men hur man sköter sociala medier och vad som kan komma in. Och vad, liksom. Sen finns det ju som, liksom, jag kan ju titta på vad han har gjort tidigare. Han har skrivit en bok också om 258 exempel är väl på slöserier och sådär. Så det finns liksom databanker att titta på och lära utav också. Så, nej, men hur man gör jobbet och vad som ingår och sådär.
Jag såg ett klipp för några månader sedan när Marcus Allard stod i kommunfullmäktige i Örebro och pratade om det här försilvrade äppelskruttet,
det
här,
ja,
konstverket i Vivalla, tror jag det var. Och var skitförbannad och skällde ut resterande, det var väl främst sossarna han var på, för mig. Om att det här var slöseri med skattebetalarnas pengar. Och jag tror det var samtidigt som man hade dragit in färdtjänsten.
Mm, precis.
Och det var väl 400 000 eller någonting man lagt på det här konstverket. Och när han står och... Han är ju... han är ju ganska förbannad. Han är ju, hela hans energi är ju väldigt anklagande och förbannad. Och på en nivå kan jag ju förstå honom för det. Och samtidigt som jag ser deras ansikten, alltså, de är ju skitbesvärade och skamsna och generade och tycker att det här är svinjobbigt. Och samtidigt så tänker jag, men vad tänker ni? Liksom? Eller vad tänkte ni? Skulle ni att det här bara skulle få liksom...
Det tror jag att de gjorde, tyvärr.
Men är det, jag tänker på det du sa förut, är det för att det saknas insyn eller att det saknas utmanande krafter, att det bara får rulla förbi?
Mm. Nej, men jag tror det är vanans makt. Man har suttit där ganska länge och man vet att ibland går satsningarna bra och ibland så lägger man kanske pengarna på lite fel saker, men det gör ju inte så mycket för det är ju någon annan som betalar och liksom, men nu går vi vidare och vänder blad och så här, och så kommer någon störande person som han då och liksom ifrågasätter det här, att det bara rullar på och sådär. Jag kan tänka mig att de tycker att det är lite obekvämt, men det är samtidigt liksom uppfriskande att det finns någon som har någon sorts vilja och driv.
Mm.
För det är det, när allting bara rullar på, det blir inte så mycket nya grejer, det blir inte så mycket eftertanke, utan alla bara liksom följer efter. Alltså det är ju en form av kultur som finns, ja, men även i ett kommunfullmäktige eller någon annanstans i riksdagen och så vidare. Liksom man skapar ju en kultur. Visst, man beter sig lite olika, men man har ändå någonting gemensamt och liksom man tar det lite grann från varandra och man gör lite liknande sådär. Alltså det är lätt att man hamnar där. Och är det samma personer som väljs igen och sitter där liksom åratal.
Och vad är det för kultur? Du har väl själv suttit i kommunfullmäktige?
Ja, precis.
Hur ser det arbetet ut? Jag tror att de flesta inte har en aning om hur en dag eller en vecka eller ett år ser ut. Men hur det arbetet ser ut och hur den typen av kultur kan skapas. Liksom.
Mm. Nej, men det är som på alla andra arbetsplatser. Liksom. Att det blir lite slentrian och man gör på ett visst sätt. Och det krävs lite kraft att sticka ut, att vara obekväm och sådär. Och det ser ju väldigt olika ut på olika ställen i olika kommuner och sådär. Beroende på personer, särskilt i kommuner, så är det ganska personberoende. Det ser man ju också vilka samarbeten som finns. Och ibland väldigt märkliga samarbeten kan man tycka när man tittar. Liksom Moderaterna och Vänsterpartiet och sådär. Men det är väldigt personberoende. Man blir van. Man påverkar varandra i det här. Jag kan säga, jag var ju kommunpolitiskt aktiv då, så apropå det. Och det var ju otroligt lärorikt. Alltså jag önskar att alla skulle någon gång prova på att sitta som representant i någon nämnd eller kommunfullmäktige eller någonting lokalt. Det är jättebra, för det blir så konkret i en kommun. För att se vad är det som händer. För det är svårt att veta om man inte har testat på själv. Det var fantastiskt att jag fick göra det, att jag fick den möjligheten. För jag lärde mig så otroligt mycket. Så nu vet jag ju lite hur det funkar i en kommun. Vad gör man? Vad gör en som sitter i kommunfullmäktige? Det är ju inget heltidsjobb eller så, utan det är ju bara ett litet arvoderat uppdrag. Man ses någon gång i månaden eller kanske några gånger till. Och så läser man lite handlingar och tar beslut. Men det är ju oerhört viktiga beslut.
Mm.
Och hur det går till då, att nu ska vi ta ett beslut och då kontaktar man andra partier, man sitter och diskuterar och man pratar liksom innan mötet, men sen när man står där i kommunfullmäktige så håller man tal, liksom argumenterar för sin sak, eller så argumenterar man inte alls för sin sak och det bara rullar på. Det finns liksom olika sätt att göra det på, men det är väldigt lärorikt att se hur beslut blir till och vad som ligger bakom sen. Man har ju hela den här tjänstemannaorganisationen som jobbar hela tiden till stöd. Mm. Hur använder man den och hur funkar allting? Hur kan jag hämta information? Hur ska jag liksom veta vad jag ska ta beslut om? Hur funkar det med att vara med i ett parti som sitter i en kommun och har makt? Och oerhört lärorikt.
Vad lärde du dig? Så att du lärde dig väldigt mycket att många måste...
Ja,
eller
men liksom hur
det.
Beslut blir till. Hur svårt det är att vara politiker. Jag får lite dåligt samvete ibland. Jag kritiserar ju politiker ganska mycket ofta. Men det är inte så enkelt att vara politiker. Alltså man har jättemycket olika typer av påtryckningar från olika håll. När man väl sitter och tittar på beslutsunderlag och sådär, så är det inte alltid så klockrent vad man ska ta för beslut. Än som man har en ideologisk synvinkel så där, men när du väger ihop allting, det finns inga riktiga bra beslut, utan det finns massa olika dåliga beslut. Liksom. Försöker man ta det minst dåliga beslutet. Och man måste sätta sig in i massor med saker som man inte har en aning om från första början. Och hur ska man göra det? Och hur mycket behöver man veta för att kunna ta beslut och sådär? Och sen det här med att sitta och diskutera med andra som tycker väldigt annorlunda. Det är väldigt lärorikt också. Och det är så fantastiskt tycker jag när man har suttit i sådana församlingar där man har väldigt olika åsikter. Men man har kanske en bra ordförande då som liksom leder verkligen ett samtal om de här frågorna. Och har ett intresse av att försöka hitta den bästa möjliga beslutet. Att alla de här olika personerna ger sin input och ja, men vet du, jag var med om det här den här gången. Eller det här gamla caset för 20 år sedan, vet ni, berättar någon som har varit där väldigt länge och så. Sitter någon ny där och bara, jaha, okej, det var intressant. Alltså när man får till det här riktigt bra samtalet, allting på bordet, man lyssnar på varandra och har en vilja att ta det bästa möjliga beslutet. Det är liksom en fantastisk känsla att sitta där då, när det fungerar bra då.
Just det.
Så det har man ju fått prova på.
Och sen tar man det här beslutet, nu låter det här jätteabstrakt, men då, så tar man det här beslutet och sen antar jag att man provar. Alltså, sen får man ju se vad som händer.
Ja, eller hur? Visst, det dyker ju upp väldigt oförutsedda grejer och så måste man ta beslut om det. Hur ska vi hantera det här? Och, ja, vi kanske måste organisera något möte där medborgarna får komma och liksom ge synpunkter eller... Ja, eller man behöver ta någon jobbig diskussion med någon eller lägga ner någonting. Alltså det är ju inte roligt. Jag var med om att lägga ner bara en utbildning på en skola och det blev stora krismöten och allting. Det var ju viktigt för de människorna. De har ju sina barn där och så vidare. Yeah. Och ja, det är svåra saker. Och det är inte så enkelt.
Och,
så,
och det blir lite att prova sig fram och nu tar vi det här beslutet och så ser vi vad resultatet blir och så får vi utvärdera. Och om jag nu ska fintolka våra politiker så kan det också vara så att mycket av det här som vi sen kan i efterhand titta på och se som slöseri är effekterna av felaktiga beslut som du inte vet hur de kommer falla ut förrän du har provat.
Mm. Så kan det vara, absolut. Och fast där, det är ju en fråga hur man hanterar det då efteråt. Alltså, ja. Om man vill titta på det här med öppna ögon och se att aj då, det här kanske vi skulle ha gjort annorlunda. Och man liksom vågar säga det i offentligheten att det här var inget bra beslut. Nu kommer vi ändra det här, nu backar vi och nu gör vi på det här sättet istället så testar vi om det blir bättre. Just den delen är ju lite för lite förekommande enligt min mening. Men jag tycker att det är dumt. Alltså, det är så mycket bättre för politikerna själva med större ärlighet och hederlighet. Och det är liksom inget konstigt att säga att det här är svåra saker. Man tar ibland fel beslut. Ja. Men de försöker liksom, alldeles för många i alla fall, liksom försköna eller sådär sin egen insats. Att jo, men vi gjorde rätt. Det var ju de tidigare som grundade dåligt för det här beslutet och sånt. Jag tycker att jag förstår inte riktigt den strategin att hantera det på. Bättre med raka rör, tydlighet, ärlighet. Och då har ju folk också en chans att lättare förstå hur det är att vara politiker. Det här är inga enkla beslut. Det går fel ibland. Det är ingenting konstigt. Att ändra sig är inget fel. Det är någonting positivt. Det finns lite förbättringspotential tycker jag hos många folkvalda.
Så det låter som att det ligger en hel del... jag tänkte säga ego. Och det kan vara ego. Mm. Men det kan också vara rädslor.
Rädslor, absolut. Men sen är det en massa prestige. Och apropå kultur, tyvärr är det lite kultur av prestige. Liksom att man ska upprätthålla den här bilden av att man är så kompetent och man tar inte fel beslut. Vilket jag då inte tycker är en bra strategi. Men det finns för mycket av det. Alltså en hel del av det i alla fall. Och det är lite synd.
Men tänker du att det säger någonting om vilka som väljer att bli kommunpolitiker? Eller politiker överlag?
Ja, det tror jag. Det är ganska många som har suttit ganska länge på poster och man hittar med tiden strategier för att stå ut och för att förenkla för sig själv. Alltså det är ju mänskligt på något vis att man försöker att göra det så enkelt som möjligt. Men att om det är sådana personer som kommer in utifrån som inte har den här politiska kulturen, de kanske lättare skulle stå på sig, vara ärligare eller ja. Å andra sidan så kommer de in i en politisk kultur som de inte känner till, så att då kanske de är lite avvaktande på grund av det. Men jag tror att det är många som liksom glider in i den här politiska kulturen även om de inte hade det från första början. Förr eller senare gör de det. Så att lösningen där är väl kanske att ha kanske en lite större rullians av folkvalda ändå, så att det kommer in nya personer med nya perspektiv som ifrågasätter gamla beteenden och beslut som bara har blivit gammal tradition. Så att man fortfarande har personer som liksom vet hur det går till, mm. men man har också lite nya perspektiv och nytt blod. Och så att fler också får prova på inom politiken. Men där är ju de politiska partierna lite, det är lite svårt att komma in i dem och sen nå en position någonstans.
Men jag tänker att jag ska koppla tillbaka till det du sa tidigare om att det finns ju också en förväntan om att oppositionen eller de andra partierna ska vara de som utmanar och ifrågasätter och kritiskt granskar. Men de är ju också med i spelet.
Ja.
Det är lite som att förlita sig på att Aftonbladet objektivt och för den goda sakens skull ska granska Expressen.
Mm.
Det är fortfarande Aftonbladet som har en egen agenda.
Ja.
Så det är ju lite svårt att lita på att Aftonbladets granskning av Expressen är objektivt och i sanningens tjänst. Och att då blir det ännu viktigare med oberoende granskning.
Ja, precis.
Och finns det?
Ja, det är ju journalister.
Jag sa oberoende. De ska ju,
ja, det var roligt. Ja, det kan man ju ifrågasätta då hur oberoende de är. Men där behöver det också finnas många olika journalister med lite olika inriktning och intressen och så. Men det är fortfarande väldigt mycket att granska. Igen, jag återkommer till det. Så, men det är det. Man får göra det bästa man kan. Alltså det är ju en del i ansvarsutkrävande kan man säga. Det har vi inte pratat så mycket om. Men liksom att utkräva ansvar från politiker. Att man faktiskt granskar hela tiden dem för att de ska kunna förklara varför de gör som de gör. Och ja, ställa dem till svars. Att man röstar vart fjärde år är ju bra, men det är liksom, det räcker inte som ansvarsutkrävande.
Hur skulle en sån ansvarskrävande process gå till då, tänker du?
Alltså det här med granskning och ifrågasättanden och diskussion, debatt, det är ju en del av ansvarsutkrävande.
För det är lätt att det går liksom fullt blås åt andra hållet, att det går från ingen koll, ingen koll, ingen koll, avgå!
Mm.
Och det är inte så ansvarsutkrävande utan det är så här, bort med den, in med en ny och så börjar det om.
Ja, så där är det väl kanske mer på nationella planet. Det finns ju olika nivåer, sen är det ju kommuner och regioner och sånt där. Så regionerna, de försvinner nästan alltid. Man säger alltid kommuner och stat och nationer. Ja, förlåt, det var bara en reflektion där. Men det finns ju regioner också, där mellanläget.
Men för du pratar om ansvarsutkrävande, du pratar om att det är klart man får göra ett misstag en gång, men det finns en poäng i att lära sig och sen inte göra samma misstag en gång till. Mm. Finns det liksom ett best practice för det? Finns det en process för det inom politiken?
Hur menar du då? Någon sorts liksom sätt att... Nej, jag är inte riktigt med på hur... Från vilket håll då? Liksom inom politik? Menar du inom partierna eller... Inom...
Nej, men ta en kommun.
Mm.
Okej. Okay. Så är det ett gäng som bestämmer sig för att satsa pengar på ett projekt. Det visar sig att det här är ett projekt som det är många som står bakom och många som kritiserar. Men det här gänget tänker att vi ska lägga en peng på det här projektet. För det här verkar viktigt. Och så får de igenom det och så visar det sig att nej, det blev inget bra. Det var 300 000 för att måla om baracker. Vi lärde oss att så ska vi inte göra nästa gång. Hur förvaltas den lärdomen för att inte göra om samma misstag igen?
Mm. Ja, alltså det vanligaste det är ju att det skrivs om det i media. Det granskas. Man ställer frågor till politikerna. Medborgare kanske hör av sig och kräver svar. Liksom, varför gjorde ni det här? Och så vidare. Det är ju liksom det normala ansvarsutkrävandet som finns hela tiden. Och det kan ju bli väldigt stort eller det kan bara bli väldigt litet. Men sen kan det ju finnas en del också som inte är ansvarsutkrävande. Det är ju det här med att om en politiker känner att ja, men nu har jag liksom förbrukat, mitt förtroende är förbrukat. Så jag har gjort så stora fel så att jag kan inte sitta kvar liksom, med hedern i behåll. Så. Utan avgå.
Mm.
Det sättet finns ju också. Och det är ju någonting som kommer från politiskt håll. Att man skulle kunna säga att nej, men jag har begått så stora misstag så att jag avgår. Liksom. Jag tar ansvar för det. Det är också en del i ansvarsutkrävandet.
Absolut.
Men det händer ju inte särskilt ofta, tyvärr.
Men vi har granskningen, vi har att lyfta fram personer och siffror och misslyckanden i det allmänna ljuset, i strålkastarljuset, det mediala strålkastarljuset. Kritisera, kanske till och med att vissa personer får avgå.
Mm.
Men sen då?
Ja, sen har vi valet där också.
Absolut. Ja. Men sen då? Alltså jag är väldigt, väldigt liksom, konkret nu. Det man lärde sig av granskningen av att X och Y avgick, det man lärde sig, hur implementeras det så att det inte händer igen?
Tänker du mer på liksom, i tjänstemannaorganisationen eller i... För jag menar, det är ju, alla lär sig ju av det som hör talas om det, även tjänstemännen. Om det dokumenteras mer än protokoll så där, det är ju valfritt. Jag menar, det är klart att man kan skriva dokument om det eller så, att så här gick det och det var inte bra. Det är nog snarare så att det förvaltas av de människorna som finns där. Alltså kanske förvaltningschefer eller någonting sånt där lär sig att det här var inget bra, händer igen, då ska vi säga åt politikerna det och de politiska ledarna själva, eller ja... ledamöterna liksom kommer ihåg att okej, det här var inte så bra, det här ska vi inte göra igen. Det är mer liksom som ett minne, kollektivt minne. Och sen kan man ju dokumentera det mer noggrant om man vill, men om det görs, ja det vet jag inte, ibland kanske. Det är inte enkelt det här liksom. Människor.
Det är precis det jag menar, att det är där det blir lite luddigt för mig.
Ja, men det är luddigt. Det är det. Och frågan är vad som är alternativet. Jag menar, politiskt...
Jag har ju inga svar. Jag är ju bara ett pucko som sitter här och ställer frågor. Men jag menar...
Ingen pucko.
Att någonstans så om jag går in i... Om jag går in i en låst dörr 10 gånger...
Mm-hmm.
Så tänker jag kanske den 11:e gången att jag ska använda nyckeln.
Ja.
Och sen sätter jag upp en skylt där det står använd nyckeln. För att nästkommande person också ska använda nyckeln. Det är ju en lärdom. Alltså, mm. Vi bygger kunskap på kunskap för att vi inte ska göra samma fel fortsättningsvis.
Mm.
Finns det den typen av lärandekultur? Finns det den typen av lärandeorganisation inom politiken? Mm. Eller hoppas man bara på det bästa?
Nej, men man kan väl lägga till en sak. Det är ju, man har ju utbildningar till exempel, informationstillfällen, man bjuder in föredragshållare. Alltså den typen av lärande om hur funkar förvaltning och vad har andra kommuner gjort på något visst område, naturskydd eller vad vet jag. Att man liksom utbildar politikerkåren men också tjänstemännen. Den delen finns ju, men det är liksom lite mer allmänt. Jag tror du började ditt exempel med att det var liksom ett fel som begicks, att nu ska vi försöka komma ihåg det. Det här är en liten annan del, men den typen av lärande finns ju om man vill. Men det är säkert väldigt olika i olika kommuner hur mycket man satsar på den delen, att försöka ha kunniga politiker och tjänstemän. Jag satt ju i miljö- och byggnadsnämnden till exempel. Ja, då hade vi kurs i plan- och bygglagen. Hur fungerar det? För att vi skulle kunna förstå vad är det vi ska ta beslut om och sådär, bakgrunden och hur ser lagtext ut och sådana saker.
Just det.
Så det finns ju. Men det är ju en allmänt lärande. Och sen kan man ju då, om det händer något stort haveri där det saknades kunskap till exempel hos politiker, det är klart att man kan fånga upp det och göra en utbildning av det till exempel. Så att de andra får veta att det här gick fel och så här borde man gjort istället. Den kopplingen däremellan liksom, och lärande organisation och fel kan ju finnas naturligtvis.
Jo, men det är väl det sista steget jag saknar. Att implementera de nya lärdomarna och göra om rutinerna, göra om processerna så att det inte sker igen.
Ja,
jag undrar hur i stor utsträckning det sker.
Det är en utmaning, alltså, för det är så oerhört mycket.
Ja.
Det är rullians på människor.
Yeah.
Det kommer nya frågor, det kommer nya lagar hela tiden som man måste anpassa sig utifrån. Och det är så oerhört stort. Och det är ju en utmaning med att vara politiker, att försöka ha koll på det som man borde ha koll på. Man kan ju läsa på och plugga hur mycket som helst om de här sakerna, enskilda fall och vad vet jag. Eller så läser man bara en handling och så försöker man gå och så ta ett bra beslut. Men det är lite svårare då. Men det hänger ju mycket då på en själv som politiker, vilket ansvar man vill ta och hur viktigt det är att man är påläst och sådana saker. Det finns ju hela skalan av politiker.
Just det. Ja, men jag är ju såklart jättenyfiken på, vi pratade om det i telefon också, att gå ner på konkreta exempel. Var och hur det slösas med våra skattepengar. Så jag frågade dig om du kunde ta med dig några konkreta fall som ni har fått in, några tips som ni har fått in, och bara dela lite vad det faktiskt kan handla om.
Oj, då borde jag kanske haft en lista här framför mig nu. Det har jag inte, men det finns ju olika typer av slöseri, det var vi redan inne på, men också typfall eller olika områden som det kan slösas på. En sak nu till exempel i den här tiden, det är ju att det finns väldigt mycket ny teknik, både för kommunikation men också alltså datasystem, IT-system generellt sett, och människor förväntar sig att ja, men det här ska ju det offentliga syssla med. Och just IT-system är ju någonting där det väldigt lätt kan uppstå slöseri. Stockholms stad till exempel har ju tagit fram ett IT-system som heter Skolplattformen, som handlar om kommunikation mellan elever och eller föräldrar och skolan framförallt. Och de vill inte köpa in ett befintligt sånt, och de tänkte att de ska göra sitt eget. Och det där gick inte så bra och kostade väldigt, väldigt mycket pengar. Uppåt 1 miljard kronor, alltså Stockholms stad, för det här IT-systemet, som sen har fått tyvärr, alltså de har behövt betala böter på grund av säkerhetsproblem i det här systemet. Alltså det blev inte ens säkert. Och väldigt dåligt användbart. Och sen har ju dykt upp ett antal föräldrar som har byggt en app och liksom lagt ovanpå det här systemet för att få det lite mer användarvänligt. För det var ju det som föräldrarna tyckte, det här var helt värdelöst. Det funkar inte. Och då har ju Stockholms stad börjat bråka lite grann med dem. Att ja, men får de göra det här verkligen? Och ja, ligga på de här föräldrarna. Och ja, det där var en soppa. Men det kostade ju väldigt mycket pengar i onödan. Brutalt mycket för en kommun. Ja, men det är ju en ganska stor kommun visserligen, men så mycket pengar för ett skolsystem, liksom för en sektor i staden. Oerhört mycket.
Så bara så att jag ska se om jag förstår det här. Så jag kommer ställa lite dumma frågor bara för att förtydliga. Stockholms stad la nästan 1 miljard på att bygga mail.
Ett eget IT-system.
Nej, men alltså för att kunna kommunicera mellan lärare och föräldrar.
Ja, inte mejl, utan nej, någon form av, jag vet inte, jag är ju inte IT-person själv här, men du behöver ju någon form av program liksom, som hanterar alla kontaktuppgifter och så man kan hämta ut information från, lägga in, och man får meddelanden och sånt, alltså som har med skolan att göra.
Ett slags för intranät. Ens barn.
Ja, någonting sånt. Sen i omfattning, jag har ju inte barn, jag har inte sett det själv med egna ögon, men...
Nej, men jag är ju nyfiken på, precis som du var inne på, det finns ju befintliga system.
Ja.
Det finns ju möjligheter att ta ett sådant system, antingen ta det rakt av eller att tweaka det.
Mm.
Varför gör man inte det?
Ja, och det är just den här frågan som ska ställas till de ansvariga. Liksom, varför gjorde de inte det? Ja, de tyckte de skulle göra en bättre version. Men problemet är att politiker är ju politiker och vanliga människor. Och när de tar beslut om det här så vet de ju knappt vad det är de tar beslut om. Det ska ju göras då en beställning, upphandling. Vad är det vi vill ha för någonting? Hur ska det se ut? Och sådär. Och då behöver man ju ha lite kunskap. Man har ju en tjänstemannaorganisation, ja. Men då är det liksom politiker, tjänstemannaorganisation som ska hjälpa till, och sen ska man ha kontakt med företag som kan genomföra det här. Och det är ganska många steg, och det är lätt att det blir fel på vägen, och till slut så får man någonting helt annat. Du vet, beställa någonting så kan man få något helt annat. Det är svårt att göra sådana typer av upphandlingar och inköp av komplexa saker. Och just IT-system, det är svårgreppbart för de som inte är experter. Det är svårt att förstå ens vad man vill ha för någonting när man efterfrågar och ska köpa in någonting. Så att det är lätt att det går fel, men då kanske man inte ska satsa så högt, utan försöka satsa på enkelhet, smidighet, säkerhet, så att informationen är trygg.
Och hur uppmärksammade ni det här? Är det här någonting som ni har lyft upp och liksom spridit att det här har skett? Och så försökt granska det, eller vad hände med det här caset?
Ja, det var ju ganska granskat utav nyheter, alltså journalister som har tittat på det här och följt det och ställt frågor till de ansvariga och så. Ja, precis, Datainspektionen, eller ja, det heter väl Integritetsskyddsmyndigheten nu. Har bytt namn. Har gett vad det nu heter, bot eller ja, de ska betala i alla fall straffavgift för att det var inte säkert systemet.
Just det.
Säkerhetsbrister.
Och där tänker jag då direkt. Nu används det här systemet alls? Eller bara...
Jo, men det används nu.
Det används,
ja, okay. Det är bara att det fungerar väldigt dåligt. Och sen har vi då det här tillägget som föräldrarna byggt själva. Alltså IT-kunniga föräldrar som tröttnade på det här och byggde en egen.
Så vad är det som kommer i vägen här? Är det... onödigt mycket byråkrati, är det prestige, är det inkompetens? Varför blir det så här?
Mm. Nej, men det är lite grann, det är svårt. Alltså det kan vara inkompetens. Det kan vara lite storhetsvansinne från alltså politikernas håll. Att man beslutar att man ska göra ett eget när det faktiskt finns befintliga system. Liksom det är väldigt många som behöver ett sånt här system och det finns befintliga system. Det är inte någonting unikt liksom, att Stockholms stad behöver den här saken och ingen annan behöver det, utan det finns ju sådana system. Så lite storhetsvansinne, lite sådär, ja, men det, vi har ju pengar ändå, uppenbarligen då. Så vi har råd att göra det här och så dålig beställarkompetens och så får man någonting annat och det fungerar inte och man vet inte riktigt hur man ska göra det bättre. Och sen vet jag inte hur det ser ut riktigt på de här olika, om det är flera företag som har varit involverade eller ett eller sådär, men där kan det ju också bli problem, men jag har inte detaljerna kring det. Men det är någonting som jag har liksom delat vidare, spridit kännedom om att så här kan det gå och ja, de har ju även varit lite involverade i andra problematiska IT-system, så att det verkar vara lite systematiskt. Men det är svårt det här med IT. Sverige sägs ju vara ganska bra på IT och så, men det offentliga är inte jättebra.
Kanske inte där liksom spetskompetensen ligger?
Nej, det verkar inte vara så. Men samtidigt är det ju viktigt att det fungerar smidigt. Men som sagt, man kanske satsar lite för högt, lite på fel sätt. Och man inser kanske inte hur svårt det är.
Mm.
Och på så vis är det ju bra att de här exemplen dyker upp ändå, även om det här kostade ganska mycket. Alltså som exempel för andra kommuner, att tänk efter om ni ska göra det här. Så här illa kan det gå. Så det är också en form av lärande.
Och det blir ju extra provocerande såklart med tanke på hur det pratas om att skolan saknar resurser, att det inte finns ekonomi till så mycket annat som verkar vara betydligt mer akut. Och så går det 1 miljard till det här.
Ja, visst.
För jag vill ju på riktigt, jag vill på riktigt förstå hur det kan ske. Men nu har det ju skett.
Mm.
Så då är ju frågan, hur ser vi till att det inte sker igen? Men också prioritetsordningen av hur man täpper till de här hålen och hur man löser problemen. Att man ändå lägger 1 miljard på det här när det är det verkligen högst upp på listan i Stockholms stad att skapa ett sånt IT-system?
Nej, ja, det är det säkert inte. Det här känns ju mer som vanlig förvaltning, men de tyckte uppenbarligen att det var viktigt. Och sen så drog ju antagligen kostnaderna iväg jättemycket under projektets gång. Och det är ju någonting som är väldigt vanligt förekommande, att man budgeterar en viss mängd och sen visar det sig bli mycket, mycket svårare, ta mycket, mycket längre tid och så blir kostnaderna väldigt stora. Det är väldigt ofta förekommande.
Och då finns det någonting som gör att man fortsätter istället för att dra i handbromsen?
Ja, precis. Men de drog ju faktiskt i handbromsen när det gäller just ett IT-system fast för socialförvaltningen. Då hade de kommit halvvägs. Jag kommer inte ihåg om det var 250 miljoner eller 300 miljoner de hade lagt på det. Alltså halva budgeten. Och då såg de att nej, det här går inte bra. Så då drog de i handbromsen faktiskt. Ett litet tag efter det här. Och så sa de att nej, vi ska försöka förbättra vårt befintliga system istället. Så att, och om det var smart beslut eller inte, det får väl tiden utvisa. Men där drog de i handbromsen.
Är det att det går för fort? Att besluten tas för fort på lös grund?
Det kan nog vara det, men jag skulle inte säga att det här med förvaltning och inköp och så vidare går särskilt fort generellt sett. Utan snarare det tar ganska lång tid, för det är så mycket annat man sysslar med och man måste försöka ha inkompetens och man måste ha, liksom få grepp om vad är det man vill ha och diskussioner och samverkan och så vidare. Det går nog inte för fort, tror jag inte. Utan det är snarare på liksom hur man leder projekten och ambitionsnivåer och kanske okunskap om vad det handlar om.
För jag kommer tillbaka till den här aspekten av prestige och ego och bristen på ödmjukhet att säga vi sitter inte på den här kompetensen. Vi vet inte hur man beställer en komplex teknologisk produkt. Låt någon som kan det göra beställningen. Eller nu märker vi här att det går inte i rätt riktning. Det är en massa varningsflaggor. Vi behöver nog pausa lite och se över om vi verkligen ens är på rätt väg.
Mm.
Och det måste finnas så många tillfällen innan det slår liksom i den här miljardklockan.
Ja.
Att någon säger, hörni, stopp.
Mm.
Och det är det jag igen blir nyfiken på. Är det konflikträdsla? Är det ego? Är det prestige? Är man rädd att att säga vi hade fel eller vi visste inte vad vi gjorde, för att det kan användas som bränsle och ammunition emot den i nästa debatt. Mm. Liksom, eller vad?
Ja, alltså det mesta av själva arbetet genomförs ju i tjänstemannaorganisationen, men sen har man ju naturligtvis kontakt med de som är ansvariga politikerna. De får ju rapporter om vad som händer, och då är ju den kommunikationen väldigt viktig. Liksom, vad vet politikerna egentligen om vad som händer? Men ett grundproblem i det här, det är ju att det uppenbarligen finns en hel del pengar att använda. Alltså man tar inte hand om varje skattekrona så mycket som man borde. Men det vore ens egna pengar, då hade man velat ha väldigt många sådana här kontrollpunkter för att dra i handbromsen om det skulle behövas. Om man ser att det går åt rätt håll. Men eftersom det inte är ens egna pengar, man vet det finns pengar, om det går åt skogen, ja, men då löser de det. Liksom.
Men jag förstår inte, samtidigt finns det ju inte pengar.
Nej, precis. Fast på det stora hela finns det pengar. Alltså man vet att man har en väldigt stor plånbok, gemensam plånbok. Det ordnar sig, tror jag. Att man tänker så. Att,
men hur kan man då i andra fall när det kommer till skolan säga att vi har inga pengar?
Mm, det kanske när man tittar på liksom, den övergripande budgeten och politikerna ser de här olika posterna och så, oj då, vi måste dra ner lite grann här och så. Men liksom, sen när man börjar jobba, då tror jag bara att man befinner sig i en atmosfär av och känsla av att ja, men det finns pengar, det ordnar sig, och man ser ju inte heller det här, oj det kommer dra iväg till 1 miljard, när man sitter på de här olika punkterna, man säger ja, men det ordnar sig, ja, det går lite dåligt nu kanske, men det löser sig nog, om vi gör de här grejerna så kanske det går bättre.
Hade jag varit lärare på en kommunalskola nu och hört det här, så hade jag liksom vässat högaffeln. Nej, men det är jätteprovocerande att höra med tanke på liksom att det gång på gång talas om att skolan saknar resurser. Mm. Att det inte finns pengar. Och sen plötsligt så finns det en del av liksom verksamheten där det tydligen då finns en känsla av att det finns obegränsat med pengar.
Mm. Men så är det nog.
Jag får inte ihop det. Jag kanske är för,
men det är olika perspektiv. Det är lite olika roller man har. Jag menar, är man en förälder som har ett barn i skolan, då har man ju ett perspektiv. Jobbar man som tjänsteman i en organisation, och man gör sitt lilla arbete och man bidrar med sina underlag och sådär, liksom, då har man ju ett perspektiv. Och sen politikerna, de har ett perspektiv. Mm. Och det är väldigt olika perspektiv man har, även om det är samma pengar liksom, som det handlar om.
För nu är ju inte jag liksom uttalad libertarian, men om jag skulle klä på mig bara de skorna lite, så är det ju inte helt märkligt att fråga, är det så att det är för många anställda, att det är för många personer inblandade, det är för många kockar så att det blir en jävla soppa?
Lite kan det nog vara det, ja.
Att de måste hitta på projekt som faller, alltså för att få budget nästa år, alltså att det finns en aspekt av att det är en för stor apparat på vissa håll som, där det blir stora svarta hål där det bara försvinner pengar.
Mm.
Att det kanske finns en poäng av att strama åt på vissa håll och sen allokera pengarna på andra håll.
Mm. Ja, jag skulle nog säga att det stämmer nog. Eller jag skulle hålla med om det. Sen är frågan hur mycket och var exakt i vilka delar av organisationen och så vidare. Men ja, alltså ju fler kockar, desto sämre soppa brukar det ju bli.
Mm. Och de personerna kommer ju inte säga upp sig självmant. Det är ju ingen som kommer att säga, nej, vet ni vad? Jag har insett att jag är överflödig.
Precis.
Skit i mig.
Ja, och det förekommer ju också det här med att det är klart att man uppfinner arbetsuppgifter. Exakt. För dem som finns där.
Nej, men jag har suttit i den typen av möten själv. Och det finns ingen poäng i att outa enskilda personer eller kommuner. Men bara för att ge den typen av situation. Jag har själv suttit i möte med en kommun tillsammans med ett bolag och sen ett initiativ som då har ägts av både bolaget och av kommunen. Och då har man sökt pengar tidigare år till ett initiativ, till exempel för att främja ungas hälsa. Så här. Och sen håller det projektet på att ta slut och så finns det 4-5 personer anställda med de pengarna, till exempel från arvsfonden eller från någon annan stor pott med pengar där det brukar delas ut. Och där sitter man i mötet då och försöker hitta på ett projekt och undrar om jag har lust att hjälpa dem att hitta på det konceptet så att de här personerna kan få behålla sina anställningar. Mm. Där jag har gått ut från de här mötena och sagt jag vill inte vara med om det här, för det är ju så jävla cyniskt att ni hittar på behov och hittar på målgrupp och använder buzzword. Men nu är det genus som gäller. Men vi kan väl använda, vi slänger in några genus här och var så att vi får de pengarna. Man pratar alltså blankettiska.
Mm.
Och det är uttalat.
Mm.
För att X, Y och Z ska få behålla sina anställningar istället för att men ni kanske inte behövs längre. Då får ni ut och söka nya jobb eller kompetensutveckla er eller hitta på något annat.
Mm. Ja, jag är inte förvånad att det sker på det här sättet. Men det är inte så konstigt liksom. Så där kommer det ju vara i organisationer naturligtvis. Man vill behålla sitt jobb och man vill liksom göra nytta och så vidare. Men det är då det måste finnas några ansvariga som har lite övergripande perspektiv. Som granskar att ja, men vad är det den här organisationen gör? Vad är det vi behöver? Det här är skattebetalarnas pengar som vi hanterar. Då måste vi ha liksom en bra, välfungerande organisation som kan göra jobbet. Så att de har tid att göra sitt jobb, absolut. Men vi ska liksom inte ha fler anställda än vi behöver. Utan det ska vara anpassat.
Mm.
Och det kommer ju inte de själva säga, de som jobbar med de grejerna, utan det måste ju vara någon annan utifrån som är ansvarig för det. Och det är ju våra folkvalda som är ytterst ansvariga för den offentliga förvaltningen.
Men ser du att slöseriet är ganska jämnt fördelat liksom, mellan partierna, eller är det några som sticker ut?
Nej, det kan jag nog inte säga. Alltså, det finns överallt. Faktiskt. Det handlar mer om det här med att det är någon annans pengar och hur länge man suttit och var, ja, och tagit de här besluten. Liksom. Det är lättare att bli vidlyftig när man har suttit där väldigt länge och så. Så nej, det kan jag inte säga, utan det händer på alla olika håll och kanter.
Så för mig som skattebetalare och som väljare då, spelar det egentligen ingen roll vem jag röstar på? Jag kan inte liksom sluta rösta på ett parti för att de slösar med mina skattemedel och sen rösta på ett annat parti och tänka men nu blir det bättre. Utan...
Ja, fast det finns ju partier som skulle kunna säga att vi bryr oss verkligen om den här frågan. Det här är en viktig sak. Vi kommer att jobba för att se till att ha en effektiv organisation och att liksom skattepengarna ska gå till det som är viktigt. Och sen ska man ju naturligtvis granska om det, om de håller sina ord.
Mm.
Men det kan ju partier självklart göra. Och det skulle ju alla partierna egentligen göra. Men det gör de oftast inte.
Nej.
Utan de hellre pratar om att ja, men det här vill vi lägga pengar på, det är mer pengar här eller högre skatter eller någonting sånt där. Och de tittar liksom inte på de befintliga utgifterna, vad de går till, gör de nytta, finns det någonting vi kan ändra där? Det är ju liksom att granska sig själva lite grann. Så det är smärtsamt, det är lite jobbigt. Man lämnar hellre det där här och tittar framåt på det som finns där.
Mm. Ja, men det tror jag inte funkar att granska sig själv på det sättet.
Nej, man skulle ju kunna vara efterklok naturligtvis. Men det finns ju en tendens att man inte riktigt vill titta på vad som gick fel. Det är jättebra om man gör det. Vi var ju inne lite grann på det här med lärande och så. Men det finns ju en drivkraft att inte gräva så mycket i det förflutna. Därför att det blir smärtsamt, jobbigt, då kan man få kritik, dålig publicitet. Det är ju någonting som politiker verkligen inte vill ha. Så det är klart, låter man liksom det där jobbiga ligga där under filten, då känns det ju bättre. Men det, hedliga politiker lyfter ju upp det här, naturligtvis. Tittar på det, är ärliga och öppna med det. Men det är lite för många som liksom bara vänder bort blicken.
Men det är lite samma sak som att det är ju ingen som kommer säga att de är överflödiga. Alltså det finns ju någon form av existentiell rädsla nästan som gör att men jag vill ju inte bli av med mitt jobb, då säger jag ingenting och så låtsas jag som att jag låtsas som ingenting.
Mm.
Och på samma sätt så tror jag det är svårt att på djupet granska sig själv, och det är till och med svårt för partierna att granska varandra för att de är en del av samma kultur och samma system. Så då undrar jag egentligen vad kan jag då göra som skattebetalare? Alltså var i ligger min makt att på riktigt trycka på så att det händer någonting här?
Vad man skulle kunna göra för att minska slöseriet helt enkelt.
Absolut.
Det är att intressera sig för vad som händer i en kommun till exempel. Alltså följa nyheterna, hämta ut handlingar, ställa frågor till politiker, gå på möten och lyssna på vad som sägs. Tycka till, leta information, kanske stötta några politiker med bra information så att de vet vad som händer så att de kan ta bra beslut redan innan.
Men jag betalar ju redan dem för att göra sitt jobb. Ska jag då också avsätta min fritid för att se till att de gör sitt jobb?
I en ideal värld så skulle de ju kunna lösa allting, men det funkar ju inte riktigt så. Som vi pratade om det här med hur svårt det är att ha koll på allting.
Men de ska inte ha koll på allting, de ska ha koll på det de ska göra.
Ja, och vi betalar men det är några ganska mycket.
Jo, men jag menar så här, vi betalar några av världens högsta skatter. Ett. Två. Tydligen så finns det så mycket slöseri att du sitter och jobbar heltid med det här.
Mm.
Och sen så, så är lösningen då att jag dessutom ska avsätta tid för att se till så att de slöserierna som du medvetande gör inte uppkommer. Alltså jag får inte ihop det. Det låter ju helt
bisarrt. Du frågade ju nu vad en person som vill engagera sig eller liksom sätta, ja, trycka på något vis för minska skattesvinneri. Ja. Då ska man göra någonting aktivt och inte bara sitta och rulla tummarna. Så det var därför
absolut,
jag sa det.
Absolut. Jag bara gillade svaret.
Ja, men i en ideal värld så skulle man ju naturligtvis bara säga liksom, det här är mina politiker, jag litar på dem, de tar bra beslut. Och ibland kan man ju göra det, ibland funkar det ju riktigt bra. Men det är ju när det går dåligt som det inte funkar. Och då är ju någonting fel och då behöver man ju engagera sig för det. Och det är ju många som uppfattar nu om man tittar på Sverige som helhet att det finns ju inte tillräckligt med resurser på många, många områden. Alltså det går inte riktigt ihop. Ja, men det är klart, då undrar ju folk liksom, ja men jag har ju gett mina pengar jättemycket. Exakt. Jag har gett förtroende och makt åt politikerna. Varför löser inte de det? Och det är klart, då finns en större drivkraft att börja granska och följa. Och liksom, vad är det som händer? Och ställa frågor och liksom läsa på mer själv och sådär. Engagera sig. Så det är ju en form av liksom mekanism som till slut kan göra det här lite bättre. Genom att ställa krav på politikerna. Engagera sig själv i ett politiskt parti. Ställa upp... påverka, skriva, driva opinion. Alltså, jag tycker mig se det liksom i samhället att det är fler och fler som brukar vara de där som bara lutar sig tillbaka. Ja, men de är ju kloka. Liksom. De kommer att ta hand om det här, våra politiker. Men ser att nej, men det funkar ju inte riktigt så. Jag måste göra någonting. Liksom. Och då kan man göra på olika sätt.
Så man då betalar jättemycket, jag måste bara testa en gång till.
Mm.
Om man då redan betalar väldigt mycket skatt och så går de pengarna till människor som ska förvalta våra skattemedel och så lyckas de inte riktigt hela vägen med det. Och då finns det en möjlighet för mig att påverka genom att jag går in och ser till så att de gör sitt jobb. Och stötta dem i att göra sitt jobb. Borde inte jag då få skattelättnader för det?
Ja, kanske det. Men alltså det,
annars
det
är det
så,
ju dubbelbestraffning.
Ja, men det är ju demokrati. Alltså, demokratin bygger ju på att folk engagerar sig. Alltså de som är politiker är ju själva personer som har valt att engagera sig och ställa upp och göra det här jobbet som inte är så himla enkelt, inte så tacksamt. Och de kan ju bytas ut naturligtvis mot andra. Alltså det är ju ett förtroendeuppdrag politikerna och tjänstemän. De har ju anställning och de jobbar ju för oavsett vilken typ av politiker som man har. De lyssnar ju på politikerna. Men politikerna är ju förtroendeuppdrag. Det är ju temporära tjänster. Alltså man har fått ett förtroende, tar det här ansvaret, representerar sina väljare och så i politiken för att ta beslut. Och så har det ju varit redan innan. Alltså de politikerna som sitter där är ju valda och de har valt att engagera sig. Och sen kan man ju då få rullians på det där genom att man röstar bort dem och så kommer det nya. Men vi har inte pratat så mycket om det här med val. Att vissa säger det här med vi har ju demokrati, vi har ju fria val. Men det är ju bara en gång vart fjärde år. Och sen är ju frågan, hur mycket kan man förändra med sin röst? Och det skulle jag säga lite för lite i dagens system. Vi har demokrati, vi har fria val. Men partierna bestämmer ju till exempel vilka som man får rösta på överhuvudtaget. Som står på de här listorna, du får inte rösta in någon annan. Och hur många är engagerade i de politiska partierna? Extremt få. Så extremt få människor bestämmer vilka som står på de här listorna överhuvudtaget, vilka som man kan välja. Det är väldigt svårt om man är engagerad medborgare att komma in på en sån lista. För det finns mycket lojaliteter och liksom när de sätter de här listorna och det är sådana som har jobbat väldigt länge och de får en plats igen. Och så. Alltså det är svårt att förändra hela det här. Det är svårt att liksom med sin röst få till en förändring. Och sen är det ju så också att jag menar, en politiker tar ju massor med olika beslut, hundratals beslut. Och om man själv tycker att ett av de här besluten var fruktansvärt dåligt, hur ska man genom sin röst kunna göra liksom i valet säga sitt? Det går ju inte riktigt. Alltså för jag menar, alla politiker har ju tagit felaktiga beslut och det går inte att liksom pinpointa den lilla grejen. Det går att ha folkomröstningar dock om saker. Det är ju, men det är ju ganska sällsynt. Men det kanske man skulle kunna ha lite mer för att få folk att säga sitt. Men det är svårt att i valet liksom visa sitt missnöje.
Ja, men om valet då är att, låt säga att vår demokrati är ett hus. Och så målar vi om det huset i rött. Sen bara fan, men rött blev inget bra. I nästa omgång så målar vi om det till blått.
Mm.
Och så är det blått, men nej, blått var inget bra. Så nästa val så målar vi om det är grönt. Det spelar ingen roll om väggarna är ruttna.
Mm.
Jag kan precis, inte rösta är... till... Om jag vill rösta fram nya väggar, hur fan gör jag
då?
Nej,
det kan du inte. Då måste vi bygga nya väggar. Och det är ju
nej,
det
då måste
här
vi ju
partierna...
riva de väggarna för att bygga ett nytt hus. Och jag sitter inte här och förespråkar att vi ska liksom storma Kapitolium eller något så här. Jag menar mer att när vi sitter och pratar nu så har jag svårt att inte känna mig cynisk.
Mm.
Jag har svårt att inte känna mig missmodig och lite hopplös inför att det bara känns som ett spel.
Mm.
Där vi målar om väggarna i olika färger och bara, nu blir det bra för nu blir det blåa väggar. Nu blir det bra för nu köper vi nya tapeter. Hörrni, väggarna är ruttna.
Mm, precis, och det är det man måste definiera. Vad är det som bygger upp de väggarna som är ruttna? Hur kan vi få dem nya?
Yeah.
Och då handlar det om hur ser systemen ut och hur många är engagerade i politiken, som jag sa, väldigt få. Och vilken möjlighet finns att förändra för dem som faktiskt vill vara med och förändra? Hur ser strukturerna ut? Är det här bästa sättet att ha val på? Personval? Det finns andra sätt, folkomröstningar, andra typer av system liksom där man kan säga sitt. Sånt kan man definitivt titta på. Och det är ju en fråga som man borde bry sig lite mer om. Vi är så väldigt mycket, tycker jag, bara så här, ja men det är så här och valen ser ut så här. Det ändras ju lite grann varje val, så där, någon sorts liten förändring i systemet, hur man väljer och så. Men det kanske är lite för litet.
Mm.
Så det är lätt att bli frustrerad, men det där, demokrati är ganska trögt. Och det ska vara trögt just för att det ska inte kunna omvälvas plötsligt om man får en diktatur eller något sånt där. Utan det kan vara jobbigt det här med demokrati, men det måste få ta sin tid och att försöka komma överens om saker, förhandla, diskutera, ta också så här fruktansvärt lång tid. Det dröjer åratal och saker och ting ska utredas, beredas, måste ju alla liksom, politiska förslag enligt lag. Det tar sån tid. Men det är också en sorts säkerhetsmekanism i det hela. Så att man måste vara ganska tålmodig om man vill förändra någonting. Och det är svårt att vara när man liksom känner att det här är inte alls bra. Men tålamod. Och sen ett litet steg i taget, tror jag. Mm.
Har du några fler konkreta exempel förutom det här med Stockholms stad?
Ja, det finns mycket exempel. Alltså någonting som jag brukar lyfta fram som också ligger i tiden, det är det här med marknadsföring. Alltså att vi har väldigt mycket nya möjligheter att ta fram fin grafik och kommunicera och kanaler och YouTube och det är rörlig film och det är allt sånt där möjligt. Och det kan man ju syssla med om man är företag till exempel och ska sälja produkter, men det gör ju nu kommuner och regioner och myndigheter också. Och det är jättefantastiskt att det finns nya möjligheter, men man måste ställa sig frågan om det här är det som människor förväntar sig få för sina skattepengar. Men vissa saker är jätteviktigt att myndigheter informerar om. Folkhälsomyndigheten till exempel om corona. Ja visst, det måste ju ut. Men när man börjar prata om att försöka få folk att flytta till kommunen till exempel, göra massor med reklam, flashiga hemsidor som ska locka folk och liksom man målar upp en bild av kommunen som helt fantastisk och sådär. Det ser fint ut, men det kostar mycket pengar. Annonserar och man kan köra reklam i tv och ta fram broschyrer och allt möjligt, olika saker. Och det kan man ofta ifrågasätta om det är sånt som vi ska lägga pengarna på. Igen, det här med att de pengarna som läggs på kommunikation som är onödig, de kommer inte gå till äldreomsorg till exempel i en kommun. Och det är, ja, vilket vill man hellre ha? Nya logotyper, varumärkesbyggande och sånt där, slogans och Ja, det finns mycket sånt.
Nej, men det där är inte en ja och nej-fråga för mig.
Nej,
utan det är en fråga om, funkar det?
Alltså, ja, du menar om man får den effekten som man vill ha?
Är det effektiv kommunikation som gör att fler flyttar till kommunen, som i sig gör att kommunen växer, som gör att kommunen får som fler invånare, att kommunen blomstrar och det blir bra för alla?
Mm.
I så fall så är det en investering.
Mm.
Men det förutsätter ju att vi mäter.
Ja.
Och det förutsätter ju att vi tittar på det vi har gjort, utvärderar och lär oss.
Mm.
Så jag är egentligen tillbaka i processen.
Ja, absolut. Och det där har jag ju ställt lite frågor om till olika kommuner som håller på med sådana här saker. Att ja, men vad är det för mål ni vill uppnå med det här?
Yeah.
Det finns ett projekt nu som är från Naturvårdsverket ursprungligen, som heter Luften är fri. Det är friluftsår i år. Och det här är då liksom, ska vara nationellt projekt och alla ska gå ut i naturen och man gör massor med marknadsföring och sådär. Och kommunerna håller nu på med diverse saker, friluftsinspiratörer till exempel. Och jag ställde frågan till tror jag, Edsbyns kommun, som ligger liksom väldigt långt ut ute på landet. Behövs det här verkligen? Vad är det för problem ni vill lösa med det här i en kommun där det är så nära? Alltså jag bor ju i Stockholm. Här är det lite längre till den här öppna naturen och friluftslivet och sådär. Det här skulle ju vara lite mer relevant. Men i Edsbyn? Men vad har ni för mål? Jo, vi har mål att lösa. Ja, vi följer det här noggrant. Alltså det är sån här nonsenssvar som man får. Jag försöker ställa fler frågor, men alltså, min slutsats är att nej, man följer inte det här särskilt noga, vad som händer, utan man har goda intentioner. Det ser bra ut. Man går ut med de här friluftsinspiratörerna och friluftsfamiljer och allting sånt där för att det ser trevligt ut och bra på hemsidan. Och lite sociala mediekanaler kan man få ut det, men vad skillnad det gör i övrigt? Nej, det kostar lite pengar. Och det där är jättevanligt förekommande, tyvärr.
Och det hade ju också, jag menar, det finns ju en konstruktiv version av det där. Att främja friluftsliv för invånarna.
Mm.
För att öka folkhälsan. För att minska antalet sjukdomar, sjukskrivningar. Är ju sig, det finns ju ett ekonomiskt incitament för det. Det finns ju också ett hälsoincitament för det. Att vi vill ha friska, välmående invånare. För friska och välmående invånare mår bättre och kan serva kommunen och varandra bättre.
Mm.
Det är ju genomtänkt på ett annat sätt.
Mm.
Och det går ju såklart att mäta. Vi gjorde den här insatsen. Fler gick ut och vandrade i skogen. Vi märkte av det här. Nästa gång så gör vi den här 2.0-versionen. Och då gör vi mindre av det här och lite mer av det här. Så utvärdera, mäta och som du är inne på, sätta upp mål.
Mm, precis. Men sen ska man mäta allt det där och det kostar också pengar. Jag bara slänger in det här.
Absolut.
Och då är vi tillbaka lite grann i din frågeställning här som du pratade om förut.
Absolut, men jag tror att det i sig skulle kunna göra att vi sparade jättemycket pengar på att inte göra samma misstag om igen.
Mm.
Jag menar det här med att satsa på liksom, IT-projekt med mångmiljon eller i det här fallet miljardbelopp. Det är ju inte första gången. Alltså Arbetsförmedlingen gjorde ju det. Västra Götalandsregionen, där jag är uppvuxen, gjorde ju det. Alltså, det händer ju hela tiden. Så mitt problem är ju inte att det blir fel en gång. Mitt problem är att man gör samma fel gång på gång på gång.
Mm.
Och det är ju där min frustration ligger. Alltså, vad fan har vi lärt oss egentligen om vi fortsätter göra samma misstag?
Mm. Men det är svårt att dra den slutsatsen. Men även om man skulle komma fram till att just den här satsningen på kommunikation som man gjorde då. Vi kanske inte nådde de målen om man nu ens hade satt upp något och man mätt det. Kanske inte det här. Men så går man till nästa projekt. Då är det någonting helt annat. Som handlar om att få folk att flytta dit. Eller någon turistanläggning eller vad vet jag. Liksom. Ja, och då kan man liksom inte dra det här lärandet till den situationen. Utan då startar man på nytt igen. Här har vi ingen aning om hur det här kommer gå. Men vi kommer mäta det ändå. Ja, det är bättre om man mäter ändå än inte mäter, men det problemet kvarstår. Det är liksom svårt att lära till nästa situation. Man kan få med sig ett principiellt lärande, men inte specifikt.
Absolut, det är det jag menar, att det finns ju en metaram, det finns ett metalärande som går att applicera. Det finns en scen från Alice i Underlandet när Alice kommer fram till, jag tror det är månträdet, och den här månkatten sitter uppe och så är det två vägar som går på varsin sida av trädet. Och så frågar Alice månkatten, vilken väg ska jag ta? Och månkatten frågar, vart ska du? Jag vet inte, säger Alice. Men då spelar det ingen roll vilken väg du tar. Så att om du inte ens vet vad syftet är, om du inte ens har frågat dig varför, så är det pengar i sjön. Fullständigt.
Ja.
Och på tal om pengar i sjön, det var någon sjö där de skulle värma upp, eller hur var det?
Ja, precis.
Den måste vi ju dra också med. De skulle värma
upp. Det är ett antal år gammalt här, men visst, absolut. Nej, men de skulle värma upp det istället för att ha en bassäng, tror jag, i en kommun. Värma upp vattnet några grader.
I sjön?
Det skulle bli skönt att bada i, ja.
Och hur gick det?
Ja, jag läste, det gick inte så bra i början i alla fall. Om det finns kvar, det tror jag inte, men jag vet faktiskt inte.
Det är så surrealistiskt det här.
Ja, det är väl kategorin så här väldigt humoristiskt exempel på. Alltså, det är väl en kul idé. Ja, har man oändligt med pengar så absolut kan man göra det. Men det finns ingen kommun som har oändligt med pengar.
Jag vill inte att mina skattemedel ska gå till kul idéer.
Nej, precis. Och det vill inte många andra heller.
Nej.
Men det ger publicitet. Det är kul för media och det är viktigt för politiker. Det är ofta en drivkraft.
Men det är viktigt för politiker.
Ja, ja, jag vet.
Inte för oss.
Nej, precis. Just det.
Så om de inte kan skapa publicitet baserat på sitt eget arbete, ska de då hitta på kul projekt för våra pengar?
Ja, men det är en väldigt viktig drivkraft för politiker, tyvärr. Alltså att göra de här lite märkliga satsningarna eller jippon. Alltså det är alltid mycket lättare att få publicitet genom att göra någonting nytt, göra någonting kul, någonting positivt, någonting bra. Sådär. En politiker som säger så här, nej, vi ska spara in här och vi vill hålla lite hårt i skattepengarna och vi kommer att minska den här organisationen och så. Ja, det blir liksom så här, kris i kommunen, nu kommer folk sparkas eller liksom sur politiker. Det ger ingen positiv bild. Och det där finns lite kritik mot media, brukar jag framföra i alla fall. Just det här med att man fokuserar så mycket på de här utspelen som politikerna vill ska komma ut. Alltså de gör ju de här utspelen för att det ska spridas, för att de ska få den här positiva publiciteten.
Mm.
Och det skickas ofta bara vidare i princip av medierna. Om de ställer någon liten, kanske någon liten kritisk fråga, men inte särskilt mycket. Men att de går liksom på det som politikerna själva vill gå ut med. De är ju i princip megafon då åt politikerna. Istället för att titta på vad är det politikerna inte pratar om.
Mm.
Hur gick det med de där tidigare satsningarna? Ja, men den där personen ni anställde, eller det här initiativet eller projektet, alltså gav det utfall som ni tänkte? Det vill ju inte politikerna så mycket att man ska titta på, utan titta på de här fina satsningarna som vi gör. Vi värmer upp en badsjö eller vad vi gör, nytt äventyrsland eller någonting sånt.
Mm.
Så det borde ju vara mediernas roll att snarare liksom runda det där som politikerna själva vill gå ut med och titta på det andra. Men det är ju lite svårare. Man måste granska, det tar tid. Det är mycket enklare att liksom ta det som kommer från politikerna, deras pressmeddelanden och allting sånt där. Att bara, ja, men det är okej, då går vi på det här.
Just det.
Mm.
Det går ju såklart hand i hand också, absolut. Det finns ju definitivt, apropå ansvarsutkrävande, det är ju ett samspel mellan media och politiken som inte alltid är gynnsamt. Och nu, jag har ju suttit och varit väldigt frustrerad. Och jag menar, det är klart att vi ska vara nyanserade och konstruktiva i det här samtalet också. Det finns ju tusentals politiker som gör just det som du och jag säger.
Ja.
Och det finns ju massor av journalister som också går in och gräver och granskar och lyfter fram det här med en hederlig intention för att det ska bli bättre.
Mm. Men de får inte den uppmärksamheten som de borde få. Jag tycker att de borde lyfta fram de här personerna som faktiskt liksom gör de här grundläggande grejerna. Se till att systemen fungerar. Att man, alltså det här som inte märks. Men man märker ju i en kommun om det funkar. Därför att då finns det inte en massa klagomål och kriser och sånt där. Utan det funkar. Och det borde man titta mer på. Och varför funkar det bra? Men det här med nyheter, det är ju inte riktigt en nyhet. Men man borde fokusera mer på det.
Så politik ska inte vara kul. Politiker ska inte vara roliga.
Nej, mindre roliga. Ja, faktiskt.
Nej, men kompetenta snarare än kul.
Mm.
Men problemet då blir ju att då får vi inte höra om dem.
Nej, vi får höra mindre i alla fall. Tyvärr. Men det, alltså jag tycker ju inte att det är tråkigt, de här sakerna som, alltså de som faktiskt tar ansvar eller kanske de som ändrar sig, kanske lär sig någonting. Det är väl jättespännande tycker jag. Alltså, men jag är ju en sån här person, jag tycker om utveckling, jag tycker om när folk kommer till insikt, ändrar sig, liksom utvecklas själva, gör bra grejer. Och det handlar inte om att de ska liksom stå där med megafon, jag är så bra. Alltså, utan jag vill hellre titta på dem där som gör det här tysta grovjobbet och gör bra grejer. Jag tror inte att det blir tråkigt om medierna skulle titta på det. Men det blir inte lika flashigt liksom. Lika det här rosenröda som blir när man tittar på nya satsningar. Enhörning i Malmö till exempel. Åh, fantastiskt. Roligt för barnen och sådär.
Är det ett faktiskt case?
Ja. Har du inte hört talas om den rosa enhörningen, blinkande enhörningen i Malmö?
Nej.
De köpte in en stor staty, flera meter hög. Rosa blinkande enhörning i samband med World Pride. Kostade den 900 000 eller var det 800 000 kronor, tror jag. För att den skulle glädja och så i samband med Pride.
Ja, oh, wow. Det har jag missat.
Ja, det har varit väldigt mycket diskussion och debatt om det. Och Malmö är ju en stad som mottar ganska mycket pengar genom det här kommunala utjämningssystemet. Så att det är ju, resten av Sverige bidrar väldigt mycket till Malmös ekonomi. Och då när andra ser hur Malmö använder sina pengar så blir de ganska upprörda. Och det är liksom av förklarliga skäl. Det är inte den enda saken som Malmö är lite... Ja, de använder mycket pengar till såna här saker.
Jag tänker att vi har ju pratat om ansvarsutkrävande av politiker. Vi har pratat lite om ansvarsutkrävande av journalister.
Mm.
Och att de politikerna som i det tysta gör det här vardagliga, inte lika flashiga arbetet. Och som kanske inte märks och syns för att tidningarna inte väljer att lyfta upp. Eller medierna inte väljer att lyfta upp det som är oflashigt. Vi har ju missat en grupp som jag tror är ganska viktig att prata om också, det är ju vi.
Mm.
Det är ju vi som klickar. Det är ju vi som har den slutgiltiga makten av att bestämma vad trycker vi på, vilka tidningar köper vi, vilka kanaler väljer vi att lyfta fram.
Mm.
Så jag vill ju igen ta tillbaka det här ansvaret då till att vi får ju de politiker och journalister och tidningar och medier som vi förtjänar också. Så att om vi bara klickar och delar vidare det här flashiga och sen när det går fel delar vidare det som har gått snett och inte lyfter upp det som faktiskt funkar och de politiker som inte bara gör kul utan gör rätt och de journalister som inte bara gör fort utan gör korrekt, då kommer det ju fortsätta.
Det kommer ju alltid finnas sådana här sensationsjournalistik och vi människor kommer ju alltid dras lite grann till de här extrema exemplen. Men ja, jag håller ju med. Men det är ju det att alla borde ju göra sin del här. Som medierna, vad de väljer att skriva om och så vidare. Och vi också, vad vi läser och vad vi stödjer för media också. Idag finns väldigt mycket, det är inte bara liksom gamla public service eller så, utan det finns ju väldigt många andra som granskar också och liksom djupdyker i saker och ting som man kan stödja och läsa ifrån. Så idag finns ju väldigt goda möjligheter ändå till en ganska bred mediekonsumtion. Jämfört med tidigare, alltså fler perspektiv och så, och det är ju någonting bra.
Om du fick ge som några konkreta tips till de som lyssnar och tittar nu, om de sitter och är frustrerade, om de sitter och blivit arga över vårt samtal eller känner fan, nej men det är sant, jag har också ett ansvar, jag vill göra något, rent konkret, vad gör man?
Om man vill göra något för att
minska slöseriet. Kan vi koka ner det i några konkreta handfasta tips?
Ja, men då är vi tillbaka lite grann på det här med vad man själv väljer att bry sig om, ta reda på, aktivt sprida vidare liksom medvetenhet om saker och ting. Men jag tycker också det här med att engagera sig politiskt i ett parti. Vad som nu passar liksom för en själv. Alltså att det är en viktig sak. För då kommer man ju in i liksom partiernas liksom arbete. Man ser hur det går till. Man kan tycka till om saker. Man träffar andra. Man kan liksom ge input bara till liksom, muntligen. Man diskuterar saker och ting. Men också ställa upp själv naturligtvis. I val och så. Ställa upp, dela flygblad. Göra någon form av arbete. Åt rätt håll, för det handlar ju också om att liksom pusha de politiska partierna på den här frågan, att det här är en viktig fråga, alltså ta medborgarperspektivet i partierna. För det är lätt att man blir, som vi pratade om, lite stagnerad sådär. Att det kommer personer utifrån och säger att fast vänta nu här, kan vi inte liksom ta upp de här frågorna? Hur gick det med de här grejerna? Kan vi inte lyfta det? Kan vi inte liksom se vad skulle vi kunna göra för att titta över våra utgifter och se till att vi får nytta för skattepengarna och sådär. Påverka de politiska partierna. Definitivt. Men också sprida kännedom till gemene man om att det här är en viktig fråga. Jag menar, de flesta bryr sig om hur mår sjukvården, liksom hur är det med infrastrukturen, liksom vägar och så vidare. Fungerar allting bra? Nej, det fungerar inte riktigt bra. Ja, fast har du tänkt på liksom vad det kommer sig utav? Alltså fler behöver förstå vad som ligger bakom allt det här. Jo, vi måste ju ha pengar till allt det. Okej, om vi inte har tillräckligt med pengar, då finns det ett problem. Antingen kan vi ju ta in mer pengar och så kan vi titta på de pengarna som faktiskt finns. Och läcker ut pengar där, då borde vi ju se till att lösa det problemet först. Innan vi hämtar in mera pengar, så att vi ser till att de här pengarna gör nytta. Alltså en större medvetenhet. Ju större medvetenhet man får, desto fler kommer ju trycka på politikerna eller engagera sig eller tipsa medierna om saker och ting som de skulle kunna skriva om. Det är ju också en sak. Alltså, journalisterna har ju mer tid att gräva på djupet i frågor som det är svårt för gemene man att göra. Men naturligtvis, har man tid och lust att göra det i en fråga och sen kanske tipsa journalister eller slöso eller någonting, så kan man ju göra det.
Och om man vill läsa mer om ditt arbete och om slöso, vad går man in då?
Det finns på sociala medier, på Facebook och på Twitter, och det finns på hemsidan. Gamla utspel, artiklar, granskningar, sånt. Och sen då, det kommer ju ett flöde hela tiden med olika typer av slöserier och så. Och man får gärna tipsa, naturligtvis.
Och vi lägger in alla länkar här i beskrivningen, både på poddavsnittet och på videon såklart. Tack snälla Josefin för att du var med i Hur kan vi?
Ja, tack för att jag fick vara med.